When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkommen till En timme med, där jag, Sanja Tegeltia, träffar människor som inspirerar mig, som delar med sig om sina karriärresor, sina motgångar, om självutveckling och hur de har kommit dit de är idag.
I dagens avsnitt så träffar jag Asim, som är en av grundarna till kepsvarumärket Stixen. Stixen gör alltså premiumkepsar som är sjukt snygga, stilrena, utan en massa loggor och tjafs. Deras vision är alltså att normalisera kepsen. Att ta den från gatan, från subkulturer och sporter till att bli en del av samhället. Att det inte ska vara fult eller ofint, rättare sagt, att bära keps inomhus eller på nattklubbar. Vi går också in på hans uppväxt och bakgrund, hur livet, bankerlivet i London var, att våga säga upp the good life och starta eget, alla uppoffringar som han har fått göra för att driva igenom det här, sin dröm, men också om förebilder i livet.
Let's roll! Välkommen hit, Asim.
Tack så mycket.
Så jäkla kul. Vi träffades ju på en härlig fest. Nu sitter vi här. Jävligt glad för det.
Vad ödet kan göra.
Ja, och det löser dig energimässigt. Både på festen och det gör det idag. Vad får dig att vara så jäkla energisk? Hur startar du, eller vad är ditt hemliga knep?
Först och främst kul att höra. Det glädjer ju mig att någon annan tycker att det finns lite energi. Jag vet faktiskt inte mitt ärliga svar. Jag tror att det handlar om att jag älskar det sociala utbytet. Jag älskar verkligen människor. Och jag tror det grundar sig att mina föräldrar har tvingat, eller ja, de har själva naturligt varit i mycket sociala sammanhang, stora sociala sammanhang. Så jag har blivit van med det. Och det är liksom min natural habitat, skulle jag nog säga. Så jag älskar att vara på fester eller sociala sammanhang, eller liksom, ja, men träffa människor som vi gör idag.
Kul. Är du en extrovert person, eller skulle du säga att du är ganska introvert också? Eller hur ser du dig själv?
Jag skulle definitivt klassa mig själv som extrovert. Utan någon som helst värdering i det. Jag får jättemycket energi av andra människor. Alltså jag tänkte på det här om dagen, om att det är säkert jobbigt för vissa att träffa på mig. Så här, det hände för någon månad sedan kanske, att jag gick ute på stan, såg en person som jag inte träffat på säkert 15 år. Och du vet, till mitt huvud, liksom det första är så här, hej, måste bara filtrera i huvudet, vad hette den här personen, okej, och så ska vi börja ett samtal. Medan den andra personens naturliga reaktion är ju ducka ögonkontakten.
Klassiker den här stan också.
Exakt, så jag kan ju anses som skitjobbig ibland.
Ja, fan vad roligt. Jag är också ganska extrovert, så jag hatar ju inte att mingla till och med liksom ICA-killen och bara, hallå, hur är läget? Han bara säger nej, säg bara hej och gå. Men jag är lite nyfiken på din uppväxt och din bakgrund. Kan du inte berätta lite, vart växte du upp, vart kommer du ifrån och lite sådär?
Absolut. Jag är från Bangladesh ursprungligen. Mm. Mina föräldrar kommer därifrån, men jag är född själv i Sverige. Uppvuxen i en förort som heter Vällingby, här i nordvästra Stockholm. De första 10 åren spenderade vi i Husby, och sen flyttade vi till Vällingby, där jag den absolut största delen av mitt liv bodde, och sen idag bor jag i Sundbyberg. Ungdomen har väl präglats ganska mycket av basket, skulle jag säga. Jag har andats liksom och levt basket.
Är det sant?
Både som spelare, som coach och domare. Så det är så här, det har följt mig från att jag var 11-12 till 20 plus, verkligen. Och sen så älskar jag hiphopmusik. Idag kan jag nog lyssna på lite fler genrer, men det var ett fram till stabila 25-26 år som jag bara lyssnade på hiphop.
Old school hiphop eller?
Allt möjligt,
Allt.
allt möjligt. Ja. Och det är väl det som har lärt mig engelska också skulle jag säga. Liksom mycket, mycket gott har kommit ur det. Sen så, ja men, jag älskar sociala sammanhang som du vet. Jag har råkat ha väldigt lätt för mig i skolan. Ja, det är liksom turligt nog har jag varit ändå ganska bra akademiskt, så jag lyckades komma in på Viktor Rydberg, naturlinjen, och sen så därefter på Handelshögskolan här i Stockholm. Så jag har alltid haft liksom två fötter i olika världar. Dels en med mina barndomskompisar, grabbarna från förorten, och sen en i den nya skolan där mycket akademiker och innerstadsbarn och från helt andra samhällsklasser så att säga. Så jag skulle nog säga att hela min barn och ungdom och av en ung vuxen ålder också lärt mig hur jag handskas eller anpassar mig till andra människor och olika sammanhang.
Hur kom det sig att du valde den akademiska världen? Var det liksom mycket hemifrån och pushandet därifrån? Eller är det någonting du alltid har velat?
Nej, det kommer nog inte inifrån, skulle jag säga. Jag gillade att läsa böcker typ i mellanstadiet, men det var då så långt det sträckte sig. Sen så tog basketen över. Men föräldrarna har varit väldigt strikta med att pusha utbildning. Och de, ja, men som jag sa, de kommer från Bangladesh. Och i Bangladesh är det alltså 180 miljoner människor. Det är ett väldigt fattigt land. Utbildningen är den, inte enda, men den säkraste vägen till trygghet. Så det är det enda mina föräldrar visste. By that time, om att så här, vår uppgift är en sak, det är att du ska plugga. Och så fick det bli.
Så klassiskt invandrarföräldrar, känner igen mig mycket.
Ja, 100%.
Men basketen, det gänget och den liksom, det livet har du kvar lite ändå. Visst är det så, alltså så här, även om du inte valde att kanske följa drömmen där, så har du mycket det kvar i dig.
Jag insåg nog ganska tidigt att jag inte skulle komma till NBA, så jag var aldrig en stjärnspelare, jag
Nej.
var snarare en rollspelare.
Ja.
Men absolut, liksom, mina närmsta vänner än idag är folk från basketen för 20 år sedan. Så här, mina barndomsvänner är verkligen barndomsvänner. Och det är så himla fint för att jag tycker att vi har en trygghet i varandra och vi behöver inte söka bekräftelse någon annanstans, i min mening. Så jag älskar mina grabbar.
Ja, och det är någonstans lite så som vi sa i den här stan. Jag tror att det är väldigt nyttigt att ha den stabila punkten, och det kommer någonstans också från sportvärlden. Oavsett vilken sport man utövar, så är det ju ganska bra med att man får jäkligt bra sammanhållighet, och ofta vänner för livet liksom. Men sen så pluggade du inte på vilken skola som helst. Du läste på Handels i Stockholm, eller hur? Och sen så kom du även till London och jobbade som banker. Kan du inte berätta lite om tiden där? Var det som du hade drömt om, eller var det mer att du gjorde någonting som var vettigt på pappret?
Bra fråga. Jo, men på Handels så var det ju, i alla fall på den tiden, jag vet faktiskt inte hur det är idag, men på den tiden var det mycket fokus på antingen konsult eller bank. Och det var nästan så att även om man inte, jag visste inte ens vad det var när jag började på Handels, för att vara helt ärlig. Så även om jag inte hade någon egen tanke på det så drogs jag mot det hållet för att det var det man gjorde. Så jag hamnade på ett sommarinternship i London mellan år 2 och 3 i min kandidatutbildning. Där det var ett 10-veckorsprogram. Väldigt, jobbig och lång ansökningsprocess där man var tvungen att göra ett assessment, eller ja, det var ju massa grejer, men ett assessment center med logiktest och case-lösningar och guesstimates och whatnot. Det var väldigt, på den tiden väldigt prestigefyllt att komma in, och jag tillsammans med säkert 60 andra studenter från Handels, eller från Sverige, jag minns inte exakt vad det var faktiskt, kom in till just, ja men, London banking-sfären den sommaren. Jag minns att jag hade en kompis som sa till mig innan jag åkte dit, såhär, Asim, skriv dagbok när du åker dit. Och jag var så här, vad snackar du om? Vilken dagbok? Du vet, jag läckte Allan. Jag hade aldrig skrivit dagbok i mitt liv tidigare, men ja, fett löjligt. Hur som helst, jag lyssnade på honom och jag skrev dagbok. Och sen så, ja men, jag åkte dit, hade kompisar från Stockholm på samma bank också. Jag minns en gång, jag jobbade på Sales and Trading Division och sen finns det Investment Banking Division också. Det är liksom allmänt känt att IBD då, Investment Banking Division, jobbar väldigt sena kvällar och många långa timmar. Medan Sales and Trading är lite mer chill, men jag jobbade ändå alltså 6:30 på morgonen till 9-10 på kvällen, ibland senare, ibland tidigare.
Det
så det var ändå, men inte helger.
Nej.
Så det var ju liksom det som var slappt.
Liksom.
Med, exakt. Jag minns en morgon, jag tror jag var inne på kontoret 6:30 vid entrén där vid receptionen. Och så ser jag en kompis från skolan då som jobbar på IBD.
Ja.
Och jag bara, men god morgon Filip, var är du här så här tidigt? Han sa, nej Asim, jag ska gå hem nu. Och då var jag så här, varför gör vi det här?
Nej, frågesatte du inte liksom varför du gjorde det? Eller var det så kul?
Nej, men jag mådde inte så bra då. Vilket jag egentligen inte insåg för en långt senare. I och med att man har så lite tid eller fritid, men ändå ganska mycket pengar. Du vet, tänk dig 22 år, gammal, bor i en helt ny stad, London, vilken är en supermetropol liksom. Och så har du ganska bra med cash. Jag menar, vi var på en klubb där vi hade bord och sen hade Fabregas, som spelade i Arsenal på den tiden, tror jag, hade bort liksom bredvid. Så det var inte på den nivån, men någon kväll var
liksom.
Det var good life. Så man har aldrig reflekterat så. Jag minns att jag var inne på toan och sov i så här kvartar i omgångar. Det var ju hemskt, nu när jag tänker efter. Men hur som helst, i slutet av det internshipet så fick man antingen ett heltidsjobbserbjudande eller inte. Jag lyckades få ett heltidsjobbserbjudande, men då fick man ett fönster på 2 veckor och signade. Om man nu skulle vilja acceptera. Och det skulle innebära att man skulle gå klart trean i skolan och sen komma tillbaka året efter till London och börja jobba. Och jag var så här, shit, det här är fett nice. Jag har mitt liv klart nu, alltså karriären är det är löst. Så jag signar kontraktet, skickar in det och jag mår bättre än någonsin. Jag ska hem, ska träffa mina grabbar, jag har fått med dough, du vet. Alltså.
Det är riktigt peak i livet liksom.
Exakt, vi gick ut varje kväll den där hösten, eller varje helgkväll den där hösten, typ hur som helst. Så sen så började jag jobba med lite startups på ett bolag som heter Rocket Internet. Och samtidigt, det här under vinterhalvåret, samtidigt så fråga min kompis mig som bad mig skriva dagbok. Så här, har du läst din dagbok? Och sen sa jag, så läste jag den här dagboken och bara, shit vad dåligt jag mådde. Jag kan inte åka tillbaka.
Alltså, jag minns ju inte det.
Nej. Jag kan inte åka tillbaka. Så jag ringde dem och sa upp mig innan jag ens hann börja. Och började masterutbildning inom marknadsföring istället. Och mina föräldrar var så här, alltså vad gör du? Du kastar bort värsta möjligheten. Men jag menar, vi har helt andra förutsättningar, vi som är födda här, vi som kan språket och kulturen och allt möjligt.
Gud, ja. Och wow, vad modigt. Vad, kände du panik då? Bara, så, vad ska jag göra med mitt liv? Eller var det så här att du bara, det kommer lösa sig? Eller var det då du kom på idén med ditt nuvarande bolag Stixen? Eller vad hände?
Nej, jag fick inte panik eller så. Utan det var så här, men livet går vidare, det finns fler möjligheter. Och jag skulle ändå börja plugga mastern då. Och då med det bolaget jag jobbade på, Rocket Internet, där fanns det väldigt mycket internationella möjligheter. Så med dem fick jag ändå möjligheten att åka till Kuala Lumpur, jobbade där för en fashion startup och sen var jag i New York och jobbade med HelloFresh.
Just det.
Och var en av första 5 in i teamet och då var det så här, det var ju högt och lågt. Jag fick försöka styra orderflödet till att åka till Philadelphia och packa varor. Det är liksom på den nivån skitroligt verkligen. Och det var där jag fick lite mer smak för hela startup-scenen och att bygga något från scratch. Men jag tog faktiskt jag började ett traineeship efter masterexamen inom ett stort bolag.
Och vad tar du med dig? För sen så, du har ju dragit igång, jag vill att du ska berätta lite vad Stixens vision är. Men vad tar du med dig från liksom dina tidigare erfarenheter och tidigare anställningar innan du drog igång Stixen? Är det så här att du kände, finns det liksom en bra tid eller när man känner sig klar nog eller liksom lärd nog för att det ska finnas en bra timing att dra igång något eget?
I min mening finns det aldrig en bra tid. Man får skapa sig den tidpunkten. Alltså det är klart det finns mer eller bättre timing och sämre timing, men det är aldrig superbra skulle jag nog säga. Man är aldrig fullärd. Så att säga, oavsett vilka anställningar eller erfarenhet man har haft förut, så kan man inte duplicera en exakt situation.
Nej.
Hela entreprenörskap handlar om att lösa oväntade problem. Det är vad det går ut på. Så jag skulle inte säga att, eller det är klart att det är massa erfarenheter som har hjälpt mig på vägen, men inte något som har varit så här, ah, det här är facit. Det jag skulle säga som jag tar med mig allra mest är så här, jag har haft, det här är inte ens självvalt, utan det har bara hänt. Jag kunde inte välja, så jag valde natur på gymnasiet för att det var bredast. Mm. Jag kunde inte välja därefter vad jag skulle vilja göra i livet, så jag valde ekonomi för jag tyckte att det var brett. Mm. Och sen kunde jag inte välja vilken liksom roll jag skulle landa i, så jag valde traineeship för att det är brett, man får prova på massa olika saker. Och idag liksom, när vi är en startup och så små, det jag behöver göra allt från att ha insyn i produktion till att göra business case, till fundraising, till logistik, till customer service, till e-com, till marknadsföring, till PR. Alltså det är verkligen allt.
Mm.
Och då är det väldigt bra att vara så kallad generalist. Exakt. Det vill säga att man har en bredd från tidigare och inte har grottat sig in i en specifik sak.
Man är ingen expert på ett område bara liksom.
Mm.
Men berätta lite med, vad är idén bakom Stixen och vad är Stixen?
Mm-hmm. Vi kan ju börja med vad Stixen, alltså okej, okay, så Stixen är, det är ett kepsmärke.
Mm.
Vi säljer bara kepsar. Jag tror det är enklast att börja med att snacka lite om vart namnet kommer ifrån.
Ja.
Varumärkesnamnet Stixen. Så när jag har alltid burit keps. Jag älskar keps, det är liksom, det är en del av min identitet. Så i grundskolan, i högstadiet, så hade jag alltid en lärare som inte tillät någon av eleverna ha på sig keps i klassrummet.
Klassik, ja.
Ja. Han var ändå skön, alltså jag har ingen till illa mot honom alls. Men lite old school i min mening. Och liksom, man fick inte ha på sig kepsen inomhus. Och i slutet av varje lektion sa han, Asim, ta på dig kepsen och Stixen.
Aha.
Det var ju skämsamt liksom, men det där Stixen, alltså tagga härifrån eller härifrån, eller vad, hur man än ska säga det, så det gav upphov till ett varumärkesnamn 15 år senare. Och det är så här, det är en rolig anekdot och bla bla bla. Men det finns en tyngre mening i, eller tyngre fråga i. Så här, vad är accepterat i vårt samhälle och varför?
Mm.
Varför är inte kepsen accepterat?
Mm.
Liksom, ja, men, kepsen kommer origin från sporten. Sen har den gått via subkulturer. Mycket hiphop, mycket basket, mycket skate och allt vad det innebär. Och sen idag har den någorlunda kommit in i modevärlden.
Mm.
Men är ännu inte accepterad. Alltså du, Sanja, du skulle bli mörkrädd om du såg vissa av kommentarerna på våra inlägg i Instagram. Och så.
Är det sant?
Ja, alltså, du vet, man kan tänka sig när man går ut här på, ja, men, i Stockholm. Så, men vadå? Kepsen är visst accepterad. Folk har på sig keps.
Ja.
Men det finns människor som, det är som att det finns en motståndsrörelse mot kepsar. Alltså det är helt sjukt hur engagerade folk är. Men så, nej, men det är vett och etikett och du vet, alltså.
Oh, wow.
Väldigt förlegat i min mening.
Och att det är ju som ja, men jag läste att liksom, med många av liksom de främsta nattklubbarna, om man tittar på stan, hade ju liksom i sin dresscode att man inte ens får ha keps. Det känns ju så jäkla förlegat.
Mm, mm. Ja, jag håller med. Det är liksom, ja, men jag prenumererade på en av Stureplans nattklubbarna, deras nyhetsbrev, väldigt länge. För att också följa den här utvecklingen och hela vägen fram tills pandemin var det så här, dresscode i varje nyhetsbrev, dresscode : stylish : no baseball caps . Och vad säger egentligen, alltså det utesluter en hel kultur, alltså jag, alla mina grabbar, vi bär caps, det är en del av vår klädstil. Och jag tycker det är astråkigt att så här, vi får inte vara oss själva. Det är nog som det är att vi är mörkhyade eller svart hår och allt vad det innebär, mm. Liksom, det är redan mycket. Och sen säger vi får inte ta på oss det vi vill.
Det är helt sjukt.
Ja, jag träffade en stylist senast igår faktiskt. Som var i Paris Fashion Week. Och han sa att han var ute ett par kvällar. Du vet, så här, folk är ute med balaklavas där. För att det är en del av deras outfit.
Exakt. Det är fashion. Ja, det är fashion, det är det jag menar. Jag blir så här, det känns så passé att inte kunna ha på sig precis det man vill. Och jag menar, jag själv älskar att bära keps. Jag vore ju extremt kränkt om någon hade bett mig ta av ett del av mitt plagg som jag har på mig. Det är liksom så här, varför ska jag inte då ta med min skjorta? Eller liksom så här, det känns också lika så här, ja. Helt sjukt. Ja. Ja.
Och det är inte lika självklart för allihopa såklart.
Nej, och jag tycker också så här, men det ni vill göra någonstans är också så här, förändra en kulturfråga kan man säga. Men det som gör er unikt, om man tänker kepsmärker, det finns ju en del. Men det som jag tycker är häftigt med er är ju också att det är ingen logga. Kan du inte berätta lite tanken bakom er affärsidé? Liksom, vad gör er unika?
Mm. Så om man kollar liksom ur produktionssynpunkt så funkar kepsindustrin ganska mycket som glasögon eller parfymer. Det vill säga det finns några få stora producenter som licensierar och trycker ut varumärkesprodukter. Så i princip liksom, om du köper en Intersport keps no label eller om du köper en high-end lyx keps så är sannolikheten eller risken eller vad man nu vill kalla det ganska hög att det kommer från samma tillverkare. Så det finns riktigt ingen differentiering i kvaliteten och produkten i sig förutom att det finns ett varumärke på.
Mm.
Och det tycker jag är lite tråkigt. För att alltså när man älskar kepsen så mycket som jag gör så känns det så himla tråkigt att så här, det finns ingen kärlek för plagget. Det är så här, man slänger på en stor logotyp. Det finns sportmärken eller stora kepsjättar som licensierar sportklubbar. Så det är liksom stora baseball-lags logotyper på pannan. Annars så finns det klädmärken, vanliga varumärken, högt och lågt, som kompletterar sina garderober eller sina sortiment med att slänga in kepsen typ det sista de gör. För att det är inte deras drivande försäljning, liksom main produkt. Så då så här, kepsen faller lite mellan stolarna och jag som så här, jag vill ändå kunna gå till kepsa till kontoret med min keps utan att representera New York Yankees. Så då har vi valt att så här, det är inte kanske för evigt att vi inte ska ha något motiv eller symbol eller logotyp på framsidan. Vi har vår idag vid nacken. Men det är ändå en minimalistisk och medveten design feature vi har. Att så här, du ska kunna matcha din keps med exakt vad du vill.
Mm. Varför Bangladesh?
Produktionen?
Ja.
Ja, jag kommer ju därifrån ursprungligen. Jag pratar språket, jag kan kulturen. Jag åker ändå dit för att hälsa på släktingar. Har varit med liksom föräldrarna vart och vartannat år och hälsat på släktingar i Bangladesh. Så jag nu när jag ändå tänkte att det finns en lucka i kepsmarknaden och jag vill förbättra hela kategorin så kände jag att om jag ska göra det någonstans, då är det Bangladesh. Givetvis så är det väldigt mycket mer, jag skulle inte säga enklare, för det kanske inte är rätt ord, men det är mer passande att producera i Europa idag.
Mm.
För det finns supermycket fördelar i det. Dels liksom transportmässigt, man transporterar inte så långt, förhållanden i fabrik, vissa material finns bara här i Europa och liksom, jag har absolut ingenting emot att producera i Europa. Men om jag, när jag kan språket, när jag ändå är där, jag kan se med mina egna ögon att det är bra villkor, jag jobbar med fabriker som har certifieringar, jag med mina egna ögon interagerat med de sömmerskorna exempelvis, då har jag ett personligt incitament till att bidra till mitt hemland.
Exakt, det måste ju ändå kännas lite, för det är dina rötter. Jag menar, jag är från Balkan, hade jag kunnat på något sätt stödja något av de länderna så vill man ju någonstans hjälpa eller liksom bidra till någonting till sitt hemland. Mm. Tänker jag i alla fall.
Absolut. Och sen till exempel så en av våra kollektioner så jobbar vi med en non-profit-organisation, en NGO i nordvästra Bangladesh som faktiskt är startat av svenskar från Lund. Så den här NGO:n startades efter Liberation War, som det kallas, frihetskriget mellan Bangladesh och Pakistan. För Bangladesh var Östpakistan förut. Och de startade det efter att männen i Bangladesh hade blivit massmördade. Mm. Kvinnor blivit våldtagna och så vidare. Så liksom samhället var tvunget att byggas upp igen. Så den här organisationen från Sverige då startade upp NGO:n i Bangladesh för att stärka kvinnor, utbilda dem och sen bidra med funds för att starta skolor och förskolor och så vidare. Så vi jobbar med dem och utbildar dem i handcraften, så de väver vårt organiska bomull till tyg.
Mm-hmm.
Så liksom, det finns en tanke också bakom att supporta från grunden. För att våra funds går till att supporta deras förskola eller skola. Eller ge dem utbildning i hur man syr och så vidare. Och till exempel så här på Black Friday, vi har inga rejor, utan då har vi att 20% av våra intäkter går direkt till den här NGO:n.
Fattar. Och det här med att driva eget, du har ju levt a good life i London. Hur är det good life med att driva eget? Behöver man liksom, är det glory days every day eller är det uppoffringar, eller hur har det sett ut?
Alltså jag skulle verkligen ljuga om jag sa att det var glamoröst.
Ja.
Tyvärr inte. Inte än. Hoppas jag på såklart. Alltså det är ju klart att jag ser ett ljus i tunneln.
Mm.
Eller liksom att det finns en horisont. Jag ser att men det är det här jag kämpar för.
Mm.
Dels business-wise men också privatekonomiskt. Det ska inte sticka under stol med. Men uppoffringarna som krävs för att komma dit, de är helt crazy. Alltså det är helt bananas skulle jag säga. För att ja, om jag bara hade ett parallellt liv där jag fortsatte London-spåret, då hade ju jag garvat åt mig idag. Alltså ingen rationell person fattar ett beslut och bara, men nu ska jag starta en startup från scratch utan typ någon typ av erfarenhet inom den här industrin. Och sen säger jag inte, jag är inte rationell alls, jag är jättenaiv. För att jag fortsätter göra det här trots att jag typ kan tänka mig hur mycket jobb det är framåt också. Alltså, jag har inte ens gjort en hundradelen av vad som behöver göras säkert. Alltså, jag menar, vi har jobbat i pandemi, i krig och i inflation.
Uh-huh.
Så här, det har varit motvind majoriteten av tiden. Och sen så här, på ett privatekonomiskt plan, alltså, jag har slutat klippa mig. Fine, jag tycker själv att det visade sig att jag tycker att det ser ganska bra ut. Men det var en chansning. Det var så här, men jag har inte råd att rättfärdiga 400, eller vem ljuger jag för? Jag betalade 140 spänn hos Josef i SLB. Men jag har inte råd att rättfärdiga de 140 kronorna var tredje vecka. För att hålla mitt huvud fräscht. Så här, men vet du vad? Jag skiter i att klippa mig. Jag minns att för något år sedan jag köpte ett par skor som var på rea, men en storlek mindre än vad jag passar egentligen. Och sen så här, vet, fick jag gå med böjda tår bara för att säga, men det ser bra ut, men jag har inte råd med ordinarie pris. Gå inte på middagar med kompisar, så här, det är verkligen uppoffringar. Och inte bara jag, utan så här, mina kompisar har också uppoffringar i det, för att de vet att vi måste anpassa oss lite då och då för att Asim kan inte bala på den här nivån.
Min, har de förståelse för det?
100%. Alltså, de är så supportive. Och alltså, mina föräldrar lika så, min fru framförallt, det är hon som drar hela hushållsekonomin och har gjort det i flera år nu. Också med tanke, eller med liksom idén eller hoppet eller målet att det ska en dag ge frukt.
Exakt. Och det är det jag tror att det är väldigt viktigt att vara ärlig med det. För att det inte liksom, det kanske många brukar prata om företagande eller entreprenörskap när det har gett frukt. När man är väldigt, the glory days has come, och man bara såhär, för det går sjukt bra och bla bla bla. Jag tror att det är väldigt viktigt att dela med sig av resan dit och de uppoffringar som krävs. I alla fall liksom innan det tar fart ordentligt.
Ja, alltså jag skulle nog säga att man behöver jävla pannben ändå för att ge mig själv det.
Mm.
Att liksom se alla andra köpa hus i Danderyd.
Exakt.
Och fortfarande bo kvar i en tvåa. Bara, vet du vad? Alltså, jag älskar måndagar lika mycket som lördagar.
Så att du älskar det du gör?
Jag älskar det jag gör.
Mm. Wow. Har du någonsin funderat på att ge upp?
Den tanken har kommit ett par gånger faktiskt. Och jag kan typ minnas de gångerna det har hänt. Men jag har typ aldrig vågat tänka igenom den tanken hela vägen. För det känns som att så här, det är verkligen, verkligen den sista, alltså last option. För jag tror att även om jag hade gett upp med det här då, säg bara på ner att vi skulle göra det, så skulle jag nog göra alltså något nytt själv. Men mycket mer effektivt, mycket smartare. Det skulle inte ta lika lång tid och så vidare. För jag har ändå gjort det en gång.
Fattar. Vad kostar kepsarna ungefär? Bara så att lyssnarna har ett hum om prisnivån.
400, 600 och 700 i tre olika kollektioner.
Okej. Okay. Och jag tycker också att det är spännande, för jag menar, du krigar på, det krävs pannben. Har du förebilder som är entreprenörer? Har du vuxit upp med föräldrar som kanske har pushat entreprenörskap? Eller nu berättade du att de var mer akademiskt lagda. Då brukar det inte gå hand i hand med entreprenörskap kanske på det sättet. Men liksom, vilka är dina förebilder i livet?
Mm. Nej, men mina föräldrar är absolut inte entreprenörer, utan snarare tvärtom. Det är liksom, man ska ha en stabil karriär i ett stort bolag.
Gärna bank.
Gärna bank, för att det är det som anses vara fint.
Ja.
Och jag minns att när jag såg upp mig från City, vad de sa, vad fan håller du på med? Sen när jag såg upp mig från jobbet efter examen, så bara, men vad håller du på med igen? Men fortfarande är de ju väldigt stöttande. De ifrågasätter ju såklart, men de är väldigt stöttande. Så de är så långt det entreprenöriella livet man kan komma. Men som svar på din fråga om förebilder, så skulle jag säga att de fortfarande är det, och alla andra, typ alla första generations invandrare som har tagit ett beslut och liksom, eller fattat ett beslut och tagit en risk. För att vad handlar entreprenörskap om egentligen? Det är att man tar risker för att få lite högre avkastning. Så här, de här alla första generations invandrarna, oavsett om det är kanske inte anhöriginvandring, men i alla fall flyktingar eller krigsflyktingar. De har riskerat, alltså vilken risk har de tagit? De har riskat sina liv för att få det bättre. Och här sitter vi och bara, det är tufft och det är mycket kompromisser och uppoffringar. Absolut är det det, men i förhållande till dem, vad? Alltså vad gör vi? Vi bor i Sverige, det finns A-kassa, det är så här, lägstanivån är så jävla hög i det här landet. Alltså det är helt fantastiskt att här, egentligen är det bara löjligt att säga att vi tar risker.
Ja, exakt.
Egentligen.
Man så kan ju få ett jobb, alltså jag menar så här, det är det som, jag brukar säga folk, men varför, om du startar eget, tänk om det går åt helvete. Jag bara så här, men vi bor i Sverige, precis som du säger. Så jag har ingen precis att sätta mig liksom i kassan på en mataffär eller klädbutik. Eller du vet så här, det kanske inte är det jag pluggar till. Men jag har liksom ingen prestige, det brukar lösa sig. Bara jag får någon inkomst liksom.
Mm.
Och det som du säger, det är så här, at the end of the day, är det värsta som kan hända? Nej?
Jag tror att folk har ändå vant sig vid en viss livsstil.
Ja.
Att liksom hålla sig on par med sina peers.
Ja.
Vilket säger, jag dömer inte dem. Men gå inte och drömma om att bli entreprenör då.
Nej, exakt. För då kanske man inte är gjord för det.
Exakt.
För man får ju nog vara ganska prestigelös, tror jag.
Mm. Under min första tid med Stixen, då tog jag ett, jag minns att jag, eller, det var ju tufft som fan, men jag tog ett första jobb på ett kyllager ute i Kallhäll, ute i västra Stockholm, och jobbade där i ett halvår för att jonglera Stixen samtidigt, för det var fortfarande i väldigt tidigt stadie och så.
Mm.
Men då minns jag på intervjun, så sa intervjuaren till mig såhär, men är du säker på att du vill jobba på lager? Såhär, vi har ett jobb som konsultchef ifall du skulle vilja ta det. Och jag var såhär, du vet, men jag vill faktiskt ha det här lagerjobbet, för att jag vill jobba fysiskt där så att jag också kan work my brains när det kommer till Stixen. Jag vill inte ha ett konsultchefsjobb.
Väldigt smart.
Det är som sagt uppoffringar.
Det är ju det. Och alla de här tidigare erfarenheterna, för nu har du ändå gjort ganska mycket annat innan du startade eget. Har du haft nytta av det? Jag tänker för andra som har pluggat och sådär, eller haft andra jobb. Har man alltid nytta av det som entreprenör, eller kan du känna att det var waste of tid, eller tar du med dig så lärdomar?
Av studier?
Både studier och jobb, liksom, för nu har du gjort lite andra saker innan du blev egenföretagare. Har det gjort dig gott att ha det bagaget?
Mm. Jag tror, som jag nämnde lite snabbt innan, att så här, det har varit bra att jag har fått prova på olika grejer, så att jag är lite av en generalist då.
Mm.
Jag har dels, som jag sa, där i USA, så här, packat ordrar verkligen till att i den senaste jobbet jag hade, så lanserade jag en ny product range i 9 olika marknader med 150 mil euro som bas i portföljen. Och sen hade vi ett mål med liksom 2-siffrig tillväxt. Så det är så här, det är verkligen högt och lågt. Och det är ju någonting jag tar med mig här. Att säga, okay, jag behöver packa order från mitt sovrum i allra början.
Mm.
Idag har vi lyckligtvis ett 3PL-lager liksom, men det var det vi gjorde. Och sen sa jag, okej, nu ska vi bygga strategin för att nu ska vi resa pengar och tänka stort och så här, vad är vårt femårsmål? Liksom, vart vill vi vara? Vilka marknader ska vi till? Hur ska vi göra det? Och så vidare. Så absolut. Sen tror jag så här, det viktigaste av allt hittills är ändå att så här, jag har ju lyckligtvis varit social och den liksom den bekantskapskretsen eller vänskapskretsen jag också har varit guld värt för mig.
Och om jag får fråga, vad har du för tips för de som lyssnar nu och kanske drömmer om att starta eget eller starta igång ett projekt de alltid har drömt om, eller ja, men liksom våga sig ut där och lämna bekvämlighetszonen?
Jag är nog inte den person som ska ge tips för precis det stadiet. För det jag gjorde var att jag åkte på en semester när jag var på jobb med mina två bästa vänner. Till Sydafrika, levde the good life, vingårdar och du vet Michelin-klassmat. Och det var bara så bra. Och sen skulle jag hem till kalla Sverige i februari. Och bara, men det var sådana kontraster. Och jag bara, nej men fuck det här alltså. Jag kom inte göra det alltså. Så jag sa upp mig väldigt, väldigt spontant. Och då, men jag hade såklart en idé om Stixen sen innan, men det var ett väldigt impulsivt beslut skulle jag säga. Så jag är inte rätt person att ge tips, men om jag nu ska säga någonting så är det verkligen så här, take the leap, what's the worst that could happen? Egentligen, okej, var lite mer genomtänkt och ha en någorlunda plan och prata med människor och liksom fråga, kolla, scanna marknaden, allt vad det innebär, men så här. Ja, men vad är det värsta som kan hända? Jo, men det är att du blir av med några månaders lön. Pengar kommer och går på riktigt. Liksom. Det handlar om hur mycket du är villig att uppoffra. Och om du tänker på att du inte är villig, då är du inte rätt person. Om du är det, absolut, go ahead. Liksom. Men ha till exempel mina föräldrar som referens. Vad de uppoffrade sina hela liv alltså. För att komma till ett nytt land och bygga upp någonting från scratch. Det är det minsta vi kan göra. Om vi nu har den drömmen på riktigt. Men det är så många som ändå så här pratar, ah, jag skulle vilja göra det här eller så här, och aldrig kommer till skott. Och det är så här, ja, men det handlar om prioriteringar.
Och jag tror att så här, lite som du säger, alltså finns det verkligen rätt timing? För jag gjorde exakt som du. Jag bara från den ena dagen till den andra ringde Järno på Naked och bara, vet du vad Järno? Jag säger upp mig. Alltså vi hade en jättebra relation, men det var bara så här, det här är inte för mig. Jag så impulsivt dagen efter, jag bara, helvete, vad ska jag göra nu? Jag är inte ens en kund. Jag bara så här, fuck. Men det är då man, oj sorry, men det är då man måste lösa det. Så jag tror att man behöver, det finns aldrig en bra timing.
Nej.
Kanske. Det är det som är tipset.
Ja.
För annars går man ju typ så här, funderar, ska jag? Så blir det inte. Riva av plåstret i så fall kanske. Men man kanske ska ha lite mer.
Nej, men jag vill typ så här, nu när jag tänker efter, jag vill typ vara ännu kaxigare och säga så här, men vet du vad, du är inte gjort för det om du bara så går och drömmer om det.
Nej.
Alltså på riktigt, vad är det värsta som kan hända? Vi bor i ett fantastiskt land med extremt hög miniminivå.
Älskar att jag lockade fram kaxigheten. Där kom det svaret, där är tipset. Ja, men jag tror jag håller faktiskt med. Och det är så här, jag tror att också man känner i magkänslan, alltså, I've had it, liksom. Det här är inte för mig, alltså, kanske att vara anställd eller där man är, och då gör man något annat.
Precis, och sen så här, man kan ju inte vara för dum heller. Alltså jag har ju ändå, så här, det är enkelt för mig kanske att säga det, men jag har mitt privatekonomiska på det torra för att jag bor i ett hushåll med en annan person. Jag har support hemifrån.
Exakt.
Ekonomiskt.
Mm.
Sen har jag tagit extra gigs och allt vad det innebär. Men basen finns fortfarande där. Mm. Och det är det jag är extremt tacksam över. Liksom. Alltså mina nära och kära har supportat mig hela vägen.
Mm.
Och det är ju få förunnat kanske.
Wow. Och en fråga som jag inte har förberett dig på, som brukar var den svåraste, som jag aldrig förbereder en gäst på av någon jävla anledning, inser jag nu. Men någon som du hade velat höra på i podden som kanske inspirerar dig, eller någon du ser upp till eller tycker är cool. Gärna någon som liksom pratar svenska och inte någon asmega kändis i USA eller något sånt där.
Ja, får jag ge dig två personer?
Ja, gärna.
Okej, så vi börjar med en person inom samma industri eller bransch som jag är i.
Ja.
Han heter Kusha Torabi.
Mm.
Han driver ett klädmärke som heter Nine Pine. Och nu är han igång med sitt andra bolag som heter Nothing's Something.
Aha.
extremt, extremt, också från Vällingby där jag kommer ifrån, extremt duktig, både liksom strategisk höjd men också operativ nivå. Alltså det är bland de smartaste människorna jag har stött på. Också otroligt kvick, jag tror inte du kommer hinna med honom.
Kul!
I samtalet, han är jävligt, jävligt snabb och skarp.
Ja.
Jag skulle jättegärna vilja höra hur han tänker och liksom, det är klart vi pratar och det är en vän till mig, men så här, i sådana här sammanhang, liksom dra ut lite mer djupare svar från honom.
Kul.
Den andra är en av mina bästa vänner. David Razzas heter han. Och han är läkare.
Okej.
Okay. Så han är inte, och jag vet inte om du, jag vet att du har haft en polis.
Ja, här. Ingen läkare. Därför jag blir lite intrigued.
Ja. David är väldigt medveten om sin tillvaro och liksom självutveckling och existens på jorden. Och
du vet, älskar.
Han är med och liksom softar med oss och garvar och skojar och dagen efter liksom ger han dödsbud till familjer. Alltså du vet så här,
oj,
han lever ett sånt sjukt liv. Han jobbar på akuten och du vet ser otroliga trauman och ändå lyckas hålla sitt liksom mind väldigt stabilt. Alltså det är en otrolig person. Jag måste typ skicka honom till dig.
Ja, man vill ju typ höra hur han jobbar på det mentala liksom för att hålla det. För det måste vara otroligt svårt.
Mm.
Ja, men alltså tusen tack. Vi höll oss till tiden. Jag har varit stenhård. Vi har hunnit få med allt roligt. Jag tycker du har bjussat på en så härlig story. Högt och lågt, ärligt, ofiltrerat. Precis så som jag vill ha det. Hoppas att du är nöjd.
Tack Sanja, det var fantastiskt roligt att komma hit. Alltså, ja, det var verkligen nice. Vilken upplevelse.
Eller hur? Och kul att bara snacka skit. Det var inte vara mer än så.
Verkligen.
Tack.
Tack själv.
Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.